Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens avsnitt är vi själva. Ja, och vi vill också säga att idag är lite sämre ljud än vanligt. Det är som på gamla tider för att vi fick ingen studietid. Men inget ont som inte får något gott för sig. Stig får röka och dricka en fläder gin och tonic. För vi är hemma hos mig. Och jag är en Cuba Libre. Och men vi vill först börja med det. Med att göra lite reklam då för oss själva. Först, vi släpper om 2 veckor på välvalda utvalda krogar. De som är helt bokade är Time Bar Södermalm, Baba Jan Södermalm och Rosa Drömmar, Lilla Essingen. Vår egen öl, Olut, den finns också på specialsortimentet från och med den 3 oktober. Och i ordinarie sortiment i Fiendeland Söder. För att vi gör det samma med Enskede Bryggeri. Och de får ha då någonting om närhetsprincipen. Sen tror jag, i och med att vi har så mycket vänner och vi själva bor på Kungsholmen, och jag och mina gamla homies i Odenplan, att den kommer också ordinarie på Kungsholmen,
ja, det
och Odenplan. Och ölet smakade ju förträffligt bra.
Jag blev verkligen förvånad. Alltså jag hade inga förväntningar, men de öl vi testade...
Det här var ju bara lager också.
Ja, det är lager.
IPA, jag vet,
när jag var den bästa lager... Alltså, det här är sant. Jag ljuger inte, jag gör inte reklam. Alltså, det är bland det bästa lager jag har druckit.
Samma här.
Alltså, det var ju milt och... Jag vet inte om det beror på att det var helt färskt. Det kan du inte göra.
Nej. Alltså, det här... Jag gjorde ju den här... För trots att jag är mer överklass och mer höginkomsttagare än du, så att du snobbigare smak. Jag vill ha en lager, framförallt också för studentklubbarna, Smålandsnation i Lund, passar den här bra till.
Du tänker mer på studentskor.
Men Stig kommer vill ha en IPA, så det har vi. Det kommer också en tidsnog också alkoholfri såklart. Och, för det gör man bra nu för tiden. Och vi vill också ha en för tjejerna. Det kommer en med rosa. Etiketten är skapad av Europa Ron. Vi kommer också ha med den med rosa nyans och ha någon citrussmak, tycker jag. Eller bärsmak.
Jag tycker att det ska vara lakris.
Ja, jag hade tänkt med hallon.
Hallon och lakrisskor.
Okej, så där har vi det som har hänt. Sen jag släppte för 2,5 månader sedan en bok som heter En resa från krigets Ukraina. En reportagebok som går väldigt bra. Första upplagan är nästan 2500 ex. Det är mycket idag, för idag trycker man oftast bara 1000 ex eller 700. Ja. Den är i princip slutsåld. Och då kan jag väl säga att nästa upplaga, där i den här boken, jag kan avslöja det mot slutet lite, det är 2 kvinnor jag vill hjälpa ut, en kvinna och ett barn. Nu, men jag lyckades sen, eftersom jag brukar en doer, som jag säger där, att jag blir besatt av att hjälpa dem. Så jag fick ut dem och även deras mor ut ur Ukraina. Men nu har jag gjort mitt för kvinnorna, så nästa upplaga går 10% av vinsten till... 2 internationella brigader. Den svenska och antagligen, tänker jag mig, kanske syndikalisternas. Ja, du kan väl berätta om boken?
Ja, den är ju häpnadsväckande bra. Horace sa att det var ett mästerverk, och han brukar inte ha fel.
Knausgård också faktiskt.
Ja, alltså, jo, det är det bästa du har gjort. Jag blev ju... vi ska vara uppriktiga, va? Alltså, vi var nere på Mallorca. Och jag läste mest lingvistik, jag är inne på nu Main South East Asian. Jag har gått från Afrika till Sydostasien, som är ännu mer komplicerat.
Det är
som rör, jag ska inte gå in på det och skrämma bort lyssnare.
Mycket vokaler. Nej, vad säger du? Konsonanter menar.
Nej, det är inte konsonanter, det är toner. Så jag försöker lära mig kinesiska. Man blir så jävla nervös. För om du säger... Vi säger att du säger ma. Mm. Det betyder och eller sånt där. Och du säger ma, så är det mor. Och så kan det bli får. Och så kan det betyda någonting helt, det kan vara en svordom.
Mm.
Så att du, när du tackar för maten så blir det liksom, jag vill knulla din svärmor. Eller du vet så här. Mm. Så jag vågar fan inte prata det.
Mm. Okej, okay, ja men så, ja, vi var på Mallorca, jag skrev faktiskt min bok på 5 veckor. Det här var liksom, jag brände i princip ut med nästan.
Ja, jag blev ju liksom, alltså konkurrens är ju bra va, rivalitet är bra. Om man inte är ovänner va.
Jag har bara konkurrens med mina vänner faktiskt.
Ja, nej, men alltså konkurrens är bra, för jag blev så förbannad att jag satt där och läste om sydostasiatiska språk och han skrev varje dag och så fick jag ju en massa sol och det var ju trevligt och sådär också. Hittade en bra restaurang som heter Vagabundo som var jävligt bra, svenskar som driver. I alla fall så jag kom till, när vi kom till Sverige så jag började i fjol med att skriva en bok. Jag tänkte jag skulle skriva då en bok om vad som har hänt och så här va. Och jag trodde faktiskt att jag hade kommit igång va. Det var, jag började 4 juni. Så nu 31 maj så gick jag igenom vad det var som var fel och hittade vad som var fel. Det var för mycket stories va. Jag är för beroende av stories. Och sen så lyckades jag skriva 4 sidor som var jävligt bra va.
Ja, du blir inspirerad och börjar skriva efter att mig.
Ja, jag tror att det påverkar mig. Och sen skriver jag i princip varje dag, så jag är klar nu. Och det är personligt rekord för mig, för den är gjord från den 31 maj till den 21 augusti.
Mm.
Nej, det är 2 veckor snabbare än autisterna.
Man kan beskriva det som något essayistiskt kanske.
Alltså essayistiskt, jag skriver om varför det heter högt och lågt.
Mm.
Varför har högkulturen, den fina kulturen, alltså vi säger teater, inte film, men teater, litteratur och sådär va, konstmusik, varför har det fallit som en sten, medan lågkulturen har höjts va? Kolla bara fotbollskommentatorerna, hur pass bra de är jämfört med kulturprogrammen va?
Min bok har ju bara varit ute 2,5 månader så länge, men den har inte recenserats av Stockholms-tidningen. Tio säger att jag ska inte liksom och har någon paranoier och sådär, men det är som jag sa till Claes Östergren igår, jag träffade honom igår på Moderna, han kommer också med en ny bok, att, och han tyckte också var ytterst förvånande, men jag sa, men det här är inget, det här är inte synd om mig, och jag går inte och bitter.
Nej.
Däremot blir det som Maja Lundgren kallar det, myggbett, att jag blir irriterad, för jag har ju gjort mig ovän med alla kultursidor i Stockholm utom Aftonbladet, delvis av strategiska skäl. Men här är jag mot slutet, eller jag är tvungen att ta upp att de har faktiskt, jag går in på den intellektuella debatten kring Ukraina-kriget. Svenska utrikeskorrarna har ju ett jättebra jobb, men på kultursidorna har man väl kanske inte gjort det. Och då, jag tar upp då Aftonbladet, hur de sedan 2008 har köpt ibland Putins narrativ. De är till och med dömda för en Åsa. Hur mycket jag än gillar som Åsa Lindborg som person, måste jag vara trogen min text.
Mm.
Och de är faktiskt dömda för
att ha köpt.
DN går jag på för att de kom med en idiotisk artikel. Att det var Dostojevskij, Tolstoj och
Bajskis. Jag ger ju också mig på tidningar som jag brukar ju ge mig på allihop. Och det gör jag väl i och för sig här också.
Mm.
Därför att nu får jag payback för att jag har varit så... Folk tror bara att jag vill göra någon form av liksom provokation.
Mm.
Men jag har ju faktiskt hållit mig till att ha bestämda åsikter som inte stämmer överens.
Mm.
Sen visade det sig långt senare va? Att jag fan hade rätt. Va?
Mm.
Och så nu så tycker väl folk... Det är ju faktiskt så att när jag åker buss och tunnelbana va, kommer vanligt folk fram och tackar mig.
Mm.
Alltså nu snackar vi inte kulturjournalister. De vanliga människor.
Nej, det finns ju, alltså det finns ju en tystnad censur då, som jag råkar ut för den kanske. Och så finns det en censur som DN, du blir tvungen att recensera, alltså, som du alltid haft din genistämpel sedan 80-talet. Men de sågar dig oavsett hur bra det är. Och jag vet ju hur det går till. Man sett, chefen sätter någon som ungefär, du vet vad jag tycker, gör en recension på det.
Jo, men nu kommer hem den. Alltså, jag säger så här i en artikel, det kan jag säga redan nu. Jag känner en kille som är boxare, va? Kalle Larsson.
Mm.
Och det är ju inte så att han slår vanlig Svensson på käften. Va?
Mm.
Alltså, men alltså, ger man sig in i ringen mot en sån som Lars Norén eller Jan Myrdal eller någon sån där, va? Som kan skriva. Va?
Mm.
Så får man ju skylla sig själv, va? Om man åker på den. Va?
Mm. Ja, men min, som sagt, jag är jätteglad, första upplagan slutsåld, och som sagt, Det säljer bättre än alla andra. De har recenserat den här sommaren i synd. De har också börjat recensera mycket sig själva och varandra. Jag säljer att den här boken kommer sälja mer än Wiman, Jens Liljestrand och Daniel Sjölin som har redaktionsposterna kanske tillsammans.
Ja.
Minst. Men så det där bryr mig inte det minsta. Och sen också förlaget har skickat in den till Augustpris-juryn som är bokhandlare. Och som sagt, som Claes sa, då har ju redan vunnit. Bokhandlar skjuter mer än boksidorna, alltså även internetbokhandlarna där 70%. Så allt är lugnt. Och den kommer som ljudbok inläst av Alexander Salzberg här i veckorna. Så. Mm. Men vi tänkte att vi vill prata mer om Ukraina i nästa när vi har bra ljud. Så här, i det här avsnittet hade vi tänkt att sammanfatta sommarens kulturhändelser har vi sagt. Det är smart kul i podden tycker jag som är intresserad av utrikespolitik. Att vi har haft många avsnitt om utrikes. Och precis som jag förespådde i min nya bok så blev det mycket gå Kina på Taiwan och det hänt grejer i Israel sådär. Men det kan vi ta upp i nästa.
Ja.
Sen finns det lite kulturella händelser som måste komma in här. Vi har ett stundande val. Vi börjar där. Johnny Depp vann i början av sommaren. Den första som vann över det här med MeToo. Han vann tillbaka 50 miljoner dollar. Han har varit ihop med Psycho Bitch som har bajsat i hans säng, huggit av hans fingertopp, alla möjliga grejer. Han hade en rad, även om han inte varit världens bästa barn, slagit sönder hotellrum och sådär. Han hade en rad vittnen och som gjorde att han vann den här rättegången. Och ja, hans då, den här Psycho Bitchen Goldingen, vår vän Ola Pass hade suttit samma lunch som man efter de har gjort någon gemensam film eller något. Han sa redan då innan hon träffade honom det totalt gränslös. Liksom. Ja. Så att det här, jag kände igen henne med, och det var många tjejer, Veronica, vår väninna, som kände igen sig killar också. Alltså, folk kände igen sig Johnny Depps i offrets roll.
Ja.
Så det var ju väldigt kul att det här på MeToo, när det begick så mycket fel ändå, att det vänder också att man får upprättelse.
Ja, precis. Det kommer att ske i Sverige också. Vi får vänta några år bara.
Ja. Men det var väl då som Expressens kultursidor då tog Amber i försvar. Det var väl de enda i Sverige.
Ja,
inte ens internationellt.
Gjorde de det?
Ja, någon krönikör.
Ja.
I flera
av min tidning.
Sen hade du då, det här är ju politik, men jag tycker England har alltid haft så, alltså särskilt i modern tid sen Swinging London på 60-talet, som inflytande över svensk kultur. Så att Boris Johnsons avgång då i början här, han har ju gjort en rad skandaler. Egentligen tror jag det som sårade britterna värst, det var det att han festade på Downing Street under pandemin.
Ja.
Sen var droppen nu faktiskt, och det kan jag förstå, att han hade tystat något sexuellt övergrepp från någon av sina vänner, ministrar eller någonting. Och nu hotade 50 ministrar med avgång, så det var bara för honom att gå. Och andra sidan, även där var han inte unik. Det Palme gjorde samma sak liksom.
Vadå Palme?
Nej, men med skyddade grejer och Fälldin. Även om han var torr, jag kommer sakna honom. Hans eftermäle tror jag kommer vara att han ändå var den statsledare som hade stak och först drog till Ukraina. Och nu är det 50 000 brittiska soldater där och tränas av svensk och brittisk militär och allt
möjligt. Ja, men vi har ju helt olika åsikter om Ukraina.
Ja, men i vilket fall som helst så var han den som visade staker där. Kanske av populistiska skäl, men också, nej, jag tror att det här gör en grej att han kanske skulle kunna komma tillbaka till som NATO-ledare om du inte behöver veto där, för att Macron är inte så glad på honom.
Macron är klokare. Alltså Macron, jag skulle inte rösta på Macron. Men man måste säga vad man vill om Macron. Det är en bildad man.
Men det är Boris Johnson också. Han jobbade innan på Englands motsvarighet till Svenska Dagbladet, The Times. Ja. Och han har haft kontrakt i många år på en stor biografi om Shakespeare.
Ja.
Så den tror folk att han kommer återuppta arbetet med.
Jo, men han är absolut inte dum. Det är inte det jag säger. Utan jag säger att England är det otäckaste landet. Otäckare än USA.
Mm.
Alltså för det engelska, alltså det visar sig att England, alltså det är jävla konstigt. Jag är ju liksom, jag gillar ju Trump. Mm. Alltså jag menar, Trump, han skapar fred, va. Hade Trump suttit vid makten, hade vi inte fått någon krig i Ukraina. Han hade varit coolare.
Nej, han var ju vän med Trump som jag skriver i boken. Trump såg ju honom som, här är inte en som hovar med mig, han beundrar mig.
Ja, men alltså varför?
Medan Obama satt en putting på plats hela tiden.
Alltså jag ska beskriva ett scenario, ett möjligt scenario. Alltså det kan ju vara så i Ukraina att folk till slut blir trötta på det här. Va? Alltså det tystas ner av svenska media. Vi får ju inte veta vad som händer. Och du skrev ju ett sms till mig när du var i Georgien. Att det var ryssarna som var schyssta.
Nej, just den kvällen hade jag varit och de var faktiskt själva avhoppa. Jag hade varit och supet och druckit någon så här riktigt giftig malört som, jag kommer inte ihåg det var, om det var webben eller någon i Sverige som varnat mig för liksom, att det är värre än absint. Så.
Ah, ja.
Jag var inte vid mina fulla sunda vätskor.
Skyll ifrån mig. Nej, men alltså det började ju då med de här jävla krigen.
Jag har varit i Georgien, men allt det här tar vi upp i senare. Jag har varit i Georgien och känner av pulsen för att jag tror det är nästa gång som händer. Men ja, när vi ändå är inne på
England, vi tar England. Jag läste nu idag om England.
Ja, vi tar Salman Rushdies död. Du sa om det var på Bab eller om
nej,
det var
Expressen,
att,
ja,
att du ville döda Rushdie.
Ja, det var en impuls.
Utan genom min pool.
Ja, det var en impuls.
Nu var det när det hände på riktigt. Ja, jag är skadat för riktigt. Jag fick en kniv i njuren.
Jag fick faktiskt lite dåligt samvete. Men det var bara en impuls. Alltså, det var som bra scen, va? Jag kommer in på Hotel de Bain, alltså det som är med i Döden i Venedig, va?
Mm.
Iklädd smoking.
Mm.
Och kommer gå under och möter...
Smoking heter det.
Smoking?
Smoking.
Smoking, okej. Okay. Smoking, okej. Okay. Jag kommer gå under där, klockan är kanske 12. Och ser hur Salman Rushdie kommer utan nybärsel gående emot mig vid en swimmingpool. Och tänker, det tar ju bara en halv sekund... Jag kastar ner honom i vattnet och dränker honom.
Du vill ha den här iranska belöningen på
jag ångrar ju mig. Va? Men han hann ju se det. Och han blev ju liksom nojig och gick som en halvcirkel runt mig. Va? Och skyndade sig bort. Och alla såg det där. Det blev alldeles tyst.
Mm.
Och så klädde jag av mig. Gick i kalsonger. Och hoppade ner i poolen under applåder av Hollywoodstjärnor. Det var ju ganska coolt.
Mm. Ja, mitt förhållande var att jag gillade ändå boken Marken. Dels den där första boken han slog igenom. Andra boken som
Midnattsbarnet
är faktiskt bra.
Jag har aldrig gillat honom.
Och Marken under hennes fötter där vi hade in sin vän Bono då. Han var ju en sån som smörade för jetset-eliten.
Han är en falsk jävel.
Jag tyckte den var bra ändå, så jag försökte få en intervju kring... Ja, 20-25 år sedan mycket. Och Bonniers satt mig alltid stann där om jag var i London.
Ja, men jag har så många vänner med muslimer, va? Och han sårade muslimernas... För muslimerna är lite mer känsliga än kristna.
Men det är också bara ett litet parti i satans versen.
Ja, men alltså grejen är den, jag är emot islamism. Men jag är för islam. Och så är jag kristen, men jag uppfattar att islam är en systerreligion till kristendomen. Och jag har all respekt för mina... muslimska vänner, va?
Men det har vi också haft under sommaren. Då kommer vi in på politik igen. Då har bränt koranen och varit
det är vansinne. Alltså varför?
Nej, men du har rätt. Det är klart att jag tycker också att det är helt jävla onödigt och det är kränkande. Men du har ju rätt att göra det ändå.
Så... Nej. Alltså jag tycker det fanns faktiskt någonting som heter förargelseväckande beteende. Som man tog bort någon gång på 80-talet. Och det här är ju en typisk grej som bör införas igen. För vad fan ska man tillåta att bränna koranen? Jag tar illa vid mig som... Kristen är den där jävla konstnären, den där hemska Elisabeth Wallin, vad hon nu heter.
Ja, hon är inte bra.
Nej, alltså, och jag vet ju, Birgitta Trotsig fick frågan om vad hon tyckte om det där. Det ska inte ställas ut, inte på grund av... Inte på grund av att hon hånar Kristus, utan på grund av att det är så dålig konst.
Ja, men det är ju det. Det är dålig konst. Du tänkte på den här, det Stig syftar på här, alltså hon ställde ut i Uppsala nattvarden med Jesu och hans kompisar som bögar.
Ja.
Ja. Jesus kan ju vara bög.
Nej, vad skulle han vara bög för? Han varnar ju för det.
Ja, så jag knullar Maria Magdalena, min största sannolikhet, det tror jag.
Det är möjligt.
Men i alla fall... Men Salman Rushdie var jag nära då för intervjun. Jag var i London, skulle intervjua ett fransman Phoenix, och samtidigt stod i standby, hade Bonniers fixat pressmarknadsavdelen på intervju med John Le Carré och Salman Rushdie. Så jag var om jag var i New York eller London, var där han hela tiden, så stod jag alltid i standby för det. Sen går jag på en krog i Soho. Det kommer en full man med rosor och ger mig och vill bjuda mig på öl. Jag tror ju såklart att han är homosexuell av sådana avsikter. Det här är 25 år sedan, så jag såg ju väldigt bra ut också. Behöver tilläggas. Men sen började jag snacka att han känner Bob Dylan och fyll in något. Och jag bara, det blir så att jag har gjort min intervju, men jag skiter i att se bandets konsert. Det här är jätteintressant. Och då visar det sig att han är IRA-avhoppare. Och har gjort ett fantastiskt, jag har inte läst det, men jag ska köpa den på Amazon fortfarande. För det här ska ändå vara med i mina memoarer eller något ändå.
Ja.
The Informer, det har gjorts Hollywood, det har gjorts stor film på det.
Ja, jag känner till
det. Och han, och IRA har aldrig förlåtit honom. Så på det sättet blev han, dels blev han en kulturpersonlighet. För att som alla irländare, även om han var en krigare då, så kunde han poesi och så här. Så Dylan och folk gillade honom. Men han bytte som Rushdie också. De levde liksom, ingen vet var de ska bo, från plats till plats. Sen blev han så full, så jag känner okej, han har ett pris på sitt huvud. Jag kan inte bara lämna honom, jag kan inte gå. Så jag sätter in dem en sån här cykelrycksa i London, fanns det, i regnet. Vi drar hem till honom. Han bor i det här lägenheten i Soho. Det regnar och han har super bort sina nycklar, men i en byggnadsställning. Så jag klättrar ut och slår in rutan till hans kök och öppnar inifrån. Och det är en femma och det är totalt tomt där inne. Så jag förstår, han snackar verkligen sanning. Och sen bjuder han på, vi dricker en whisky där. Sen kommer hans döttrar fram och de bara, men pappa, har du druckit nu igen? Och så berättar jag vad som har hänt. De bara, vad bra, så jag blir hjälpt i deras ögon. Så jag är också väninnor där i England som fortfarande tycker att jag gjort en
bra grej. Jo, men du gör ju bra grejer. Alltså, man kan ju säga så här, jag blir lite chockad i somras när jag fick läsa olika grejer som jag fick, en kompis då fick Instagram till mig. Och det blev ett jävla bråk. Alltså, men grejen är ju den att folk kan ju tro att jag håller med dig om allt, eftersom vi gör en podd. Men det måste vi betona. Vi har, på samma sätt som jag och Horace har olika åsikter. Så har jag och du olika åsikter. Vi kan vara kompisar ändå.
Ja, du flörtar med politiskt bruna mörka krafter till exempel. Nej, du har många lyssnare.
Nej, men alltså, det är inte riktigt sant. Utan det är bara det att jag har åsikter. Alltså, jag står mer för invandrarna och för arbetarna. Du står mer för medelklassen och överklassen.
Ja, och så kanske det är. Men här, ja, och här med den här koranbränningen, om vi återkommer till det. Det som är bra är att man kan ju omhänderta alla de här barnen från, jag tycker absolut inte, alltså, och jag kommer inte rösta på den här blåbruna smörjan, men som Folkpartiet säger, att de är ju skiter i blå skåpet, de kommer med ena dumma efter andra. Hur fan ska du kunna ha språktester från en tvååring och dessutom då kräva att de ska ha två språk, för naturligtvis talar mamman sitt eget språk, och ska de dessutom en tvååring kunna svenska, hur jävla dumma får man vara?
Ja, men politikerna lever som...
Och de säger att de ska ju fråntas. När jag läste statsvetenskap var att högern stod för att samhället ska inte lägga sig i. Att det var sossarna som ville omhänderta barn. Men ja, nu vill de omhänderta barn för såna här grejer då. Men däremot ska ju barn, om en mamma viglar ut sin lilla sjuåring och står och kastar, oavsett om det är sten eller tomater på polisen, det är klart att hon förtjänar inte att fostra det här barnet.
Nej, det är sant. Alltså, där går gränsen.
Så det var det enda som var bra här.
Ja, nej, men alltså, man måste sätta gränsen vid att allt politiskt våld är någonting negativt. Våld föder bara våld, va? Alltså, det är, man ska liksom inte hålla på. Jag har ju varit i många situationer faktiskt nu på senaste veckorna. För våldet kryper ju närmare även Essingen, va? Och jag satt ju kvar, en polare till mig blev hotad, va, med en kille skulle hämta en pistol, va?
Ja.
Och jag satt ju kvar då, och kom det en massa andra, jag är djurgårdare, syrre i AIK, så kom det då massa unga djurgårdare dit, va, och jag var ju den enda äldre mannen, de andra var ju runt i 20-årsåldern, han är då drygt 40 den här killen, och kan verkligen försvara sig, han ser ut som en stor viking, men vad heter det, otäckt att folk kommer med pistoler, va. Alltså det har ju hänt så jävla mycket i Stockholm på senaste tiden, men man får inte backa för våldet. Och jag har ju som en skyddsängel, jag höll på att bli rånad då, för nu är det 3 veckor sedan, där vid hörnet Sveavägen Orengatan, Svensbiblioteket. Och det kommer 2 stycken araber här, 14-15 år, så är vi rånare. Och så säger jag, jaha, vilka rånar ni då? Syrianer? Men varför det, säger jag. Och så är det en snubbe som kommer och säger, nej, här är Stig Larsson. Och då blir de så här, men nej, jag vill ju veta var de kommer ifrån. Så säger, var kommer ni ifrån?
Mm.
Hagsätra, de var skitsförbannade. Mm. För då kom bussen och kunde inte göra någonting.
Mm. Varför jag drog upp det här med ramannen Sean O'Callaghan hette han, det var ju att den där natten när vi satt hemma hos honom, när jag hade baxat in rutan och vi satt hemma och drack hos honom, så ringde vi Salman Rushdie flera gånger, men han var kanske i New York eller någonting, det var inget svar, så det närmaste jag kom honom var hans telefonsvarare.
Okej, okay, vi fortsätter rabbla händelser. Dels händelser, konserter och teater som, där jag har sett mer upplevelser än du. Men andra grejer som har hänt då. Agneta Klingspor gick bort.
Klingspor.
Det är ingen som jag har läst. Jag har druckit ett glas vin med henne efter, för hon satt i samma panel som en annan feministisk ikon som jag dejtade för några år sedan. Och så då träffades jag efter på middagen. Så hon var ju väldigt trevlig och timid och sådär. Men jag har inte läst henne.
Du kanske kan säga något. Ja, jag kan säga något om henne. För det var faktiskt hon. Alltså det här var 1983 eller något sånt där, va, som hon stötte på mig och sa att jag gillar unga tjejer, va.
Mm.
Och berättade det där som har jag fått en massa skit för, vi behöver inte gå in på det.
Mm.
Men hon tyckte det var jävla intressant, va.
Mm.
Och vi satt och diskuterade det där, för hon gillade yngre killar, det tycker jag är helt okej, va.
Mm.
Hon blev ihop med mig.
Det var därför hon stötte på det första taget.
Ja, men alltså hon gillade det, och yngre killar, det är helt fine med mig. Men jag gillar inte äldre kvinnor, för att jag själv blev utsatt för äldre kvinnor som
hoppade. Ja, det där vi pratat om. Ja. För jag blev utsatt av min övervakare. Ja. Och jag drogs länge tills att det blir en, kanske också att de inte är lika attraktiva. Men när jag var 20 och 30 så hade jag ofta tjejer som var 10 år äldre.
Nej, jag tyckte det var otäckt. De hoppade upp och ner och skrek. Och gjorde ont som fan och blödde från kuken. Alltså. Det tog ju aldrig slut.
Så, ja, en kvinna når sin sexuella punkt när de är pit, när de är 40.
Ja, är det. Men det är ju jävligt otäckt när du själv är 16 liksom.
Mm.
Men alltså,
min var ju 28 när jag var 16.
Den här var 32.
Mm.
Det var ju otäckt alltså, det, ja,
usch. Den ihop med min åklagare, hon var 32. Men då var jag 23.
Ja. Men i alla fall, hon var cool. Och hon var framförallt, så är hon en schysst, var hon en väldigt schysst människa, va? För jag tycker att det är fel av mig att vara rådgivare till tjejer som skriver manus om det handlar om sex. För det är oetiskt, förstår du?
Mm.
Alltså jag är jävligt moralisk.
Mm.
Så var den här tjejen Jenny som mamma till William Spets, som var vår första gäst.
Mm.
Mm, hon hade
skrivit,
ja, och så hade hon skrivit någonting då, och jag sa, jag kan fan inte ge dig råd, utan det, jag ringer Agneta Klingspor. Mm. För hon är en schysst person.
Ja, jag sätter på hennes manus. Det är du och jag, Agneta Klingspor, som står på tacklistan. Men det ges aldrig ut. Hon filar och filar på det.
Ja.
Det är inte oävet. Jag hoppas det ges ut någon gång.
Ja, nej, men hon var helt enkelt en väldigt snäll människa. Och kunde skriva. Hon skrev ju då den här Skära inte rispa. När rispa inte skära. Som kom ut på... Nu snackar vi, det här var väl 77 eller något sånt där, va?
Mm.
Så hon var ju liksom väldigt känd och såg väldigt bra ut också. Och hon blev ihop sen med Magnus Dahlström. Och jag minns, jag sa till henne, alltså Agneta, cred till dig. Du har fått den yngsta, snyggaste killen som är bra författare också.
Han har varit ihop med Carina också, Carina alltså, Lundberg, som också kommer med en ny bok.
Ja, det blir verkligen spännande. Mm. Carina är ju en av mina nära vänner. Fast jag blir så rädd när jag läser hennes böcker, så
Hon är bra på att skilja skräck.
Alltså hon är så bra, det är så hemskt.
Du och hon och Magnus kallade skräck, eller?
Jag vet, men alltså
det här,
jag vet, det var ju så löjligt. Det var ju bara för min skull.
Äckel och skräck, står det.
Ja, men alltså det var ju den här idioten Kai Glans. Han var så avundsjuk på oss. Han har skrivit en fin dikt som handlar om ett fotografi, jämfört med oss då. Och så skulle han då liksom slå ihop oss på något sätt, bara på grund av avundsjuka. Men det är ju dömt nu. I alla fall så, Carina, när hon skrev Nattens amnesti som kom före den högsta kastan. Mm. Den är så skrämmande.
Jag har den här med, jag inte ledsen.
Ja, men alltså den är så skrämmande så jag fattar inte att den inte har blivit en internationell hit. Alltså Bonniers är inte bra på det här med översättningar, va?
Mm.
För den skulle kunna slå Stephen King alltså.
Han gjorde ju Anders Dopen då, Samuelsson Edison gjorde en översättning på honom direkt. Han fick i somras det. Ja, det. Grattis till Anders. Han fick USA-deal med $40,000 i förskott.
Ja, det är schysst. Men Carina skulle kunna ha en mycket större internationell...
Och vänta, men här med Anders ska jag bara säga, så att vi inte slår den. Han, det roliga var att Anders, det sa han också i podden, han skrev den för att du och jag skulle gilla den och hans kompis Oscar och någon kompis till.
Aha.
Han skrev inte för några andra. Och det roliga, han nämner vår podd i boken och jag nämner ju honom i min bok. Han är ju inledande kapitlet i min...
Jo, men hans främsta bok är ändå Maskerad som kom 2008 eller 2009. Det är väl en av de bästa debuterna, kanske den bästa debuten på 2000-talet.
Den kan de nog också bäckna på om den här går bra. Vad jag skulle säga, vi fortfarande är kring juni så vi fortsätter väl där då. Då var det också min gamla skolkamrat Sara Kristoffersson från Mattias Odenplan. Hon är professor på Konstfack. Hon ställde till med skandal för ett år sedan och den har fortfarande inte lagt sig. Det är fortfarande debatter, särskilt efter då hennes bok. Jag satt ihop med henne på Teneriffa när jag var där med Siggy i mars. Och då sa jag till henne att du borde skriva en bok om det här.
Mm-hmm.
Med Karlsson, för hon då hon fick ett drev mot sig för att hon inte ville döpa om Vita rummet i en aula. I den. Och nu har hon kommit med en bok om det som var en stor debatt under hela juni.
Ja, det kommer ju i Dagens Svenska Dagbladet. I Dagens Svenska Dagbladet så står det en lång artikel av Stina Oskarsson som är jävligt bra. Alltså numera är ju faktiskt kvinnorna som är herrarna i hagen. Männen är ju lite fega och kvinnorna är modiga. Det är bara att erkänna.
Och Konstfack är ju då mer vok än biskopsvaner och har varit det flera år. Alltså de tillsätter bara professor på genus och så.
Ja,
och som jag skriver det, jag är i Ukraina med din och Knausgårds bästa kompis Geir Öygarden.
Geir Angel Öygarden.
Ja, som är sociolog och var doktorerad på boxning i Uppsala universitet. Så han var inte så populär där.
Nej, jag vet inte. Den där Kalle Larsson som jag känner, han lånade med den brukna näsens estetik.
Ja, med logga från Paolo Roberto tatuering. Men i alla fall, jag sa till honom, jag har en konversation där i boken honom minns när jag sa att om 20 år kommer man se på genusteori som lika mycket vetenskap som fenologi var på 1800-talet.
Ja, precis. Ja, vad ska man göra med den där genusteorin? Alltså, jag måste säga så här. Jag har blivit mycket mer open-minded i sommar eftersom jag mått så bra. Va? Alltså, du mår ju väldigt bra när du lyckas skriva. Alltså, det har varit hemskt för mig. 5 år... Och jag bara lyckats skriva recensioner. Och det har tagit mig... Alltså jag skrev recensioner om Jonas Rudin. Så tog det mig 2 månader. Och 3 och 5 i lön.
Mm.
Men alltså... Jag måste ju lägga ner... Men alltså när jag skrev om... vad heter han? Christian Lundberg. Så gick det ganska snabbt. Mm. Och det var kanske också en ingång till att jag kunde skriva. Va? För jag är så perfektionistisk.
Det är Runa som jag också gjorde om.
Ja.
Han och jag känner ju varandra.
Mm. Och jag menar det var... Att då kunna skriva plötsligt efter att i 5 år har försökt. För jag var så jävla knäckt över det här med MeToo.
Mm.
Alltså det, att känna att du är feg. Jag är ju inte en feg människa normalt sett. Men alltså du vet, jag jämförde med att jag kommer att tänka på det efter jag skrivit det. Alltså Urban Hjärne som fick stopp på det här häxbränningen. Va? Han måste ju ha varit skrajarskärv hemma på bålet.
Mm.
Alltså det var ju samma sak för mig. Om jag skulle i början ha gått och försvarat Jean-Claude, jag har ju liksom ingenting... Alltså, Horace har ju liksom ekonomisk täckning va, på något sätt. Och det har ju också Alexander Bard. Va?
Mm.
Alltså, jag har ju liksom inte det. Va?
Mm.
Och jag skulle ju förlora...
Så det blir också en fara när vi pratar... som är den allra värsta formen av censur vi har i Sverige. Det är därför själv... vill eller bo i Danmark. Jag har ju funderat på Köpenhamn eller Berlin.
Men alltså Köpenhamn håller på att bli lika hemskt eller hemskare.
Ja, plus att bilen där kostar fan 100 spänn.
Ja,
så att det blir ju Berlin.
Ja.
Men åtminstone har alla manliga författare sig hela tiden till med att flytta hit och inte här och göra i Sverige.
Nej, alltså Danmark är ju civiliserat. Men de har ju haft drev där emot folk jag känner. Och de har förlorat jobben och sådär på helt lösa grunder. Och då har blivit den här Marianne Stidsen som sitter i Danska Akademin som de försöker få bort därifrån.
Mm.
Alltså som de gjorde med Horace. Mm. Hon beskriver ju att Danmark är ännu värre än Sverige.
Mm.
Och nu, alltså det är hela den där farsoten. Nu håller den på att släckas. Det är som en brand va?
Mm.
Som liksom går. Men alltså vi snackade om England tidigare. Jag kom på en grej nu. Jag läste i dagens Svenska Dagbladet var väldigt bra. Vad är det för dag idag?
Lördag.
I alla fall så stod det en massa om England och vad som kommer att hända i vinter. Folk kommer att dö där. Han sa köld.
Ja, men du får snacka Ukraina då. Det blir deras hemsta vinter. Och ryssarna
alltså. Ja, men alltså i England har du såna jävla inkomstskillnader. Och nu har de skapat en rörelse att de vägrar betala elräkningar.
Ja, det är ju fortfarande, jag vet inte om de fortfarande har mig på en språkresa. Det hade bättre betyg innan jag kom dit än när jag åkte hem på provet. Då hade du sett att du stoppade i Brighton där.
Ja, 14. Gaspoletter.
Du hade stoppat poletter i elen. Och jag vet att tidningsstrejken i London på 40-talet eller 50-talet, då frös ju 400 uteliggare ihjäl.
Ja, men det kommer att hända nu i England. Och alltså, folk är så jävla snea. På de här klassklyftorna som är... Alltså Sverige har ju klassklyftor som är groteska. Det är liksom bara... Ryssland och Sydafrikas slum. Och sen trea är Sverige. Och fyra är USA. Alltså Sverige har ju såna extrema klassklyftor.
Mm.
Och här kan det smälla också.
Mm.
Men alltså framförallt i England, för engelsmännen är lite mer aggressiva.
Ja, men på el där... Ja, särskilt, alltså jag tror att det blir... Alla partier inför valet som är cirka elen. Och visst, vi exporterar ju.
Ja.
Så visst, vi borde göra något, ta bort skatterna. Eller åtminstone behovsprövare tycker jag för alla. Men däremot ska alla liksom som vår vän Micke Persbrandt, hans första elräkning steg med 40 000.
Mm.
För att han bor på ett gods. Men man får ju ha det behovsprövat.
Ja.
För skulle det ju alla kompensation, då blir, vi har redan en inflation nu i hela västvärlden på 7% i Sverige, men den kommer gå över 10 och du har en ränta som höjer. Så att skulle du hålla på och också då, det här är ju alla nationalekonomer, oavsett om de är Keynes liksom vänster eller höger, att det blir, inflationen kommer öka ännu mer och i Sveriges fall kommer vi få deflation.
Ja.
att du då inte hjälper arbetslösheten. Så det blir de sämst drabbade, det blir den vänster utanför SOFO som kommer få ta priset.
Ja visst, det är de som är fattiga på Essingen va. Och det är, alltså jag är ju väldigt solidarisk mot just dem och invandrarna som jobbar där va. Och det är det som är det intressanta när det gäller det här med Ukraina. Samtliga invandrare jag snackar med, plus de som är arbetare, de är ju emot NATO.
Mm. Ja, jag är ju väldigt för, men det här kan vi prata vi i nästa podd.
Ja.
Ja, men politik, där kan vi också ta, jag glömde bort vilket, vad det kallas, om det frekventa elementet eller vad. Men i USA så rev man upp i högsta domstolen att ha rätt, att alla har rätt till abort.
Mm.
Så nu ska hälften av USAs 50 stater ta bort att du får inte göra abort där.
Mm.
Sen är ju det, man behöver inte oja sig för mycket, det är bara att åka över till en annan stat. Även om du är låg inkomsttagare så går ju det.
Ja.
Men det är klart att det, och det blev kalabalik i Sverige också. Och Ebba Busch började ju svettas och sa och har slängt ut alla nu som står på riksdagslister, som stod högt på riksdagslisterna mot abort. Då har ju den här från Aktuellt, vad heter han, Björn Akel, vad heter han?
Ja, jag vet.
Ja, du vet vad jag menar.
Adaktusson,
som EU höll på att motionera mot
abort. Jag vet, han är jävligt smart. Ja.
Så att i Sverige har det bara då haft SD och KD mot abort. Men nu börjar de, det är klart att man ska få abort. Och jag gjorde min väninna Johanna Ryttel, jag var två resor i Berlin i somras. Den första var jag gjorde ett stort porträtt på Makode Linde för Fokus i julen. Men nu var jag här i senaste numret som är ute nu, fortfarande när podden släpps, jag är med min väninna Johanna Ryttel. Jag skriver ju såklart att det är vänner eller vän på Johanna Ryttel. Och, men hennes, hon är mest känd för ordet gubbslem. Och det går en dokumentär på det på SVT Play som, där hon kuppade Miss Fröken Sverige. Jaha. Så att de fick lägga ner.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Efter det. Men hennes populäraste heter faktiskt Abortkyrkogården, och det är att hon gjorde en internetgrej, virtuell installation där folk får lämna små budskap till sina förlorade aborter. Mm. Och det var även killar som gjorde, för att antag även du som jag har gjort dig skyldig till några aborter, så att det kan ju beröra även killar. Mm. Men det är klart att du hade ju på en viss nivå en svenska var det. Det var ju någon, jag tror att det är ändå, som sa att hur bra det var och skönt det var att göra abort. Men det tar ju på kvinnorna. Det är bara
det tar på alla.
Ja, men däremot är det som Johanna säger, att man väljer det i min intervju för att man kände sig att man skulle bli en dålig mor. Mm. Så på ett sätt är det en lättnad, men man mår ju också
dåligt.
Ja. Och själv tycker jag väl, Johanna är ju rent hardcore, man, och det förstår jag ju hur hennes, hon ser sig som en radikal feminist då, liksom att kvinnan bestämmer och kvinnan gör det här för att hon är, och det är klart hon ska göra det för att hon mår bra, men jag vill ganska, jag tycker väl att den här lagen som vi har i Sverige med att efter 17:e veckan måste du verkligen söka tillstånd, efter första veckan så ska du inte det, för jag tycker väl ändå efter det är ett liv liksom.
Ja, det är ett liv.
Du kan ju rädda det, och då känns det fel.
Alltså, nu kommer jag på, vi måste ju hylla Norén igen. Alltså det finaste i hans två första, om det är tvåan av de här dagböckerna eller ettan, det är när den är tjejen, han får ju sen ett barn, men hon tar ju första bort. Och hans beskrivning av sin sorg över den aborten, det är litteratur på högsta nivå.
Mm.
Alltså jag tar ju upp alltså mina hjältar, det är ju Jan Myrdal och Norén.
Mm.
Och Lars Gustafsson, som har dött nyligen, va.
Mm.
Och P.O. Enquist.
Mm. Han var väl lite överskattad kanske.
Nej, men alltså han stod mig nära personligen, va.
Mm.
Jag var taskig mot honom. Mm. Men han var schysst mot mig.
Mm.
Och sen så blev vi vänner, och jag kommer aldrig att glömma sista mötet med någon oss. Jag skulle åka hem till honom, för jag hade läst om Livets resa för tredje gången. Jag tycker det är hans absolut bästa bok.
Vad tycker du om hans mest hyllade roll som är med i den form av skrivandet som jag gör, den här om baltutlämningen?
Ja, det är bra också.
Alltså, han är, jag har liksom försökt på den flera gånger, jag ser att det är bra, men det är fortfarande så att det inte är så att det slukar inte som en slukar Kapuscinski.
Nej, men det är inte på det sättet, men han var en hedlig författare, va? Och en jävla fin människa.
Mm.
Och när jag kom dit så råkade det vara så. Jag brukar ju alltid vara punktig, du vet. Alltså jag är så löjligt punktig.
Mm.
Och så råkade det vara så att jag kom och skulle träffas klockan 12. Mm. Och så ringer jag på dörren. Så tittar han på klockan och säger: du är fan värre än Hamilton. Du är 12:00.
Men hur var det med hans alkoholism? Jag läste ju hans bok. Jag tyckte den var rolig med alkoholisten. Han skrev i tredje person om sitt liv. Men sen han skrev så här: herregud. När han bor i Berlin där i exil. Igår drack han hel flaska vin. Nu har det gått för långt. Det har funnits perioder när jag drack det till frukost.
Men han har varit en sån. Han kommer från samma jävla by som mamma, va. De gick väl förmodligen i samma skola, fast han är då yngre än mamma. Mm. Han är 2 år yngre än mamma. Eller 3 år yngre. I alla fall var ju den här skolan, va. Och det ligger ju Vinnarsjön, det var stugan. Mm. Man ser ju Enquist gamla äger som såldes 29 till en granne till oss.
Mm.
Det går ju då på norrsidan av sjön, va.
Mm.
Men vi hade ett bra snack, och han tog upp det här, sitt förhållande till Norén. Och han sa det, och jag måste ju hålla med om, Norén är en stor författare, va.
Mm.
Men han är ju han är som person, va, så han är svår att göra med, va. Och han tog upp, han är så jävla lång, PO, va.
Mm.
Och Norén var ju så jävla kort.
Han var ju höjdhoppare.
Han var 1,94 typ. Mm. Och Norén var
fan... Jag satt bredvid honom en gång på... Ja,
Norén var väl fan 1,65 eller något sånt där. Va? Så att han sa att när vi skulle fotografera så var det tvungna att arrangera soffgrupper så att vi inte skulle... Att man inte skulle se höjdskillnaden. Alltså efter det så bara la han ner. Men det här är en nyhet. Noreens assistent ringde mig 98.
Mm.
99. Alltså när 99 år. När jag höll på med att åka på ett fält. Och då så erbjöds jag då att göra bearbetningen av Är detta en människa?
Mm.
Av Primo Levi.
Primo Levi.
Som han skulle då sätta upp.
Jag ska citera i Borghetto, ja. Eller en bok jag citerar, ja. I Borghetto.
I alla fall så sa jag då att jag hade inte tid, va? Och nämnde då en kompis med som jag tyckte var duktig på att skriva. Och Rolf Armström, som var då beroende av pengar, och han, kan man säga, sumpade lite grann av sitt författarskap beroende av att han fick familj, va? Och då blev den här assistenten skitsned på mig och sa: alltså det här är ett uppdrag som antingen du eller P.O. Enquist ska göra. Så att han var ju liksom inte emot, alltså han blev ju sned på P.O. Enquist för att han skrev ner hans första pjäs som kritiker. Sen, men han respekterade, alltså P.O. Enquist går inte att komma förbi honom, va?
Samtidigt, Lars Noréns pjäser kommer ju överleva i flera århundraden, det kommer inte Enquist pjäser.
Det vet
jag har
inte
sett Nedstörta längen, men...
Nej, men alltså, den är ju väldigt rolig. Den är som roman. Mm. Men alltså, den skriver ju ner också.
Mm.
Men alltså, Livets resa och vissa av hans vattutlämningar, det är ju jävligt bra, alltså.
Mm.
Och även den här, även om det är lite tokigt att han upplever sig som alkoholist, så är det ju fantastiskt roliga scener.
Mm.
Alltså när han är på ett sånt där hem som de skulle skicka mig på. Och vi passar ju inte in i sådana sammanhang.
Han var på Island.
Ja,
han får springa
alltså man ska sitta i en ring. Man ska sitta i en ring, va. Och då säger de: tror du att du är för mer bara för att du är författare? Nej, det är benen. Benen? Ja, jag har ju så långa ben, jag kommer inte in längre.
Ja, det är en rolig grej där, kuriosa. Det är ju att faktiskt Enquist, Lars Gustafsson och var rumskamrater på Uppsala universitet, och Myrdal var de också nära vän på från den tiden, och att de ändå står så olika politiskt.
Ja, men sen
Lars Gustafsson blir närmast nyliberal.
Ja, men jag läser just nu Lars Lundroth, som tror jag hatar mig fortfarande. Alltså det är helt bisarrt. Folk i kulturvärlden är inte som vanliga människor. De går och hatar varandra i all evighet, och jag hatar verkligen inte Lars Lundroth.
De är lite små människor.
Ja, men de är liksom så här undliga, de är så griniga, va. Men han skriver nu en bok om Der Lang och Enquist som jag håller på att läsa. Okay. Som är jävligt bra.
Mm.
Och jag uppfattar ju då att Der Lang, jag respekterade honom, va. Men det var inte liksom min typ av litteratur.
Ja, det läser jag bara så att även om idag kan den ju tyvärr inte visas barnen så här, för att den här lilla Reine ligger och runkar där med.
Men det är inte han, det är ju PC Jersild.
Ja, det är PC Jersild, jag blandade ihop de två. Ja. Men jag jobbar faktiskt med... Ja, skitsamma. Okej. Vad har vi med där från det politiska? Har vi kanske inte så mycket vi behöver gå in på, utan...
Nej, men börjar vi inte, ska avsluta det nu?
Jag tänkte bara att sommaren, jag vill bara lista snabbt, kan vi gå in på sommarens kulturupplevelse. Du, jag tar ju del av kultur mycket mer i fråga om utställningar och pjäser och konserter. Så vi börjar med det vi båda har sett. Det är vår vän Julia Peirone då på Liljevalchs nya lokaler. Och det, vad heter den där Göteborgs arkitekten?
Vingård.
Han har förstört Göteborg och nu ska han förstöra Sverige. Det var ju groteska lokaler. Det här att de ska imitera USA-fabrikslokaler.
Jag vet, det är hemskt.
Men däremot gick Julias konst bra. Så.
Ja, men hon har ju verkligen utvecklats också. Och där har ju du tydligen haft en viss inflytande.
Ja, du gillade de här torkade blåsen. Ja. Det är rosor jag gav till henne varje gång jag betett mig illa. Hon har kommit hem sen 6 på morgonen.
Det var väldigt många
torkat. Ja, det var väldigt många.
Men det blev bra konst.
Ja, och jag uppmuntrar i alla fall i vissa andra grejer där, som jag tror man kan säga.
Ja, men det är samma sak med mig. Kolla på mina, alltså, det låter ju skrytsamt, va? Men de tjejer jag har varit tillsammans med, även om det handlat om väldigt korta relationer, kanske 3 veckor, har det gått jävligt bra för.
Mm.
Och 3 av de främsta poeterna från 90-talet var ju flickvänner till mig ibland, 2-3 månader ibland, ett halvår eller något sånt, va. Och även min fru Nathalie Ringler är väl kanske nu, idag den mest framgångsrika regissören.
Och sen kan man säga att hon indirekt hade påverkat på mig, för min diktsamling Allt går att byta om vårt förhållande när det tog slut. Den är, fick jag reda på, det är Sveriges mest streamade någonsin av levande poet. Det är bara Edith Södergran och Bodil Malmsten som streamas med.
Okej.
Okay. Den kommer i höst på engelska.
Ja, grattis.
Jag tror den heter All Things Goes Apart.
Breaks Apart.
Nej, Goes Apart. All Things Rumble. Så vi får se vilken titel det blir. Men det var nog... Det är jävligt kul att läsa den i alla fall på engelska och kunna visa upp sen för kompisar och sådär. Sen med kulturhändelser. Jag såg Rolling Stones. De är fan 8. Det är bass, ja, tror jag stannar med. Det
är kusligt.
Jag har ju sett dem 10-15 gånger eller någonting, men det här var en av topp 3 konserter. Alltså, Keith Richards, han har slutat dricka tror jag sedan 5 år, och Ron Wood också. Så att, på Mick Jagger, fattar inte hans fysik. Alltså det är som en 40-åring. Att, ja. det var
ja, jag såg ju dem för, vad blir det, 4 år sedan när de var på TV2 Arena.
Ja, ja.
Alltså jag fattar ingenting, alltså han sprang fram och tillbaka.
Men då var de ändå inte lika bra som nu, det här var bäst.
Det här var bättre.
Ja, riktigt bra. Tyvärr missade ju Tåström som var förband.
Ja.
Jag stod i baren och det brukar höras in, men den här arenan, AIKs, som alla i AIK hatar namnet, Friends Arena, ja. Men den är så stor så att man hör inte när det står i baren. Jag trodde det skulle höra, så jag kommer in när Tåström är slut. Men Mick Jagger tackade Tåström från scen.
Ah, vad cool.
Jag tror de hade absolut problem med biljetter. Och sen när han kommer in som förband och Tåström sa, det här är störst i min karriär.
Ja, det är coolt. Så skål för Tåström.
Tåström är så jävla cool. Så jämt när han har träffat, så känner ju inte honom.
Ja.
Men jag står ju nära Amanda, hans då musa, och som har förlorat 3 gånger.
Mm. Ja.
Men varje gång jag har mött så här, han blir liksom, han är inte som andra rockstjärnor och skådisar. De är så här, särskilt frontmän, och vill gå hälsa och bli älskade av alla. Men han bara, nämner jag Ebba eller Imperiet, och han, då blir han helt nervös och bara vill byta samtalsämne.
Ja,
så det. Nu vet han automatiskt, som han ser med, det jag inte vet om Rolling Stones, det är inte värt att veta.
Nej.
Så det enda han kommer in på direkt med, det pratar Stones, Clash eller fotboll.
Ja. Nej, men alltså, nej, men jag träffar ju också honom, och jag är ju väldigt god. Jag var ju den som arrangerade deras andra konsert i januari 1978. Ja. 3 låtar på sin repertoar.
Var det med i din klassiska dokumentär?
Ja, det är min punktfilm. Ja, punktfilm. Och jag är också med när de bråkar med gruppen. Det är alltså Totte Dellers band.
Mm.
Alltså, och Matti Hagman som ledde The Tanks.
Mm.
Som misshandlade publiken. Alltså, det var ju bra på film, va?
Mm.
Men alltså... Han skadrar ner kuken och visar kuken, och fotografen håller upp det så man ser inte, man ser bara lite könsår. Alltså mitt i diskussionen, du vet, direkt vi satt på kameran, vi hade bara 6 timmar råfilm, men det blir 30 minuter som är klassiska. Så man kan säga, ingen film i Sverige har, jag är helt säker på det, dokumentärfilm har filmats med 6 timmar råfilm och blivit 30 minuter. Då har du hjälp av Gud, alltså.
Sen såg jag då Rammstein i Göteborg. De fyllde ut Ullevi 3 dagar i rad, alltså 70 000 per kväll. De sjunger på tyska. Okej, man kan förstå att Tyskland ligger nära Sverige, men de fyller även ut så här Madison Square Garden i USA. Hur många i USA kan tyska? Så det är fascistoid, det är inte politiskt korrekt. Men en jävla kraft och drag, jag ska spela det för någon gång. Det här är Deutschland. det var mäktigt att se. Sen var jag också i Dalarna och såg på Opera på Skäret, heter det.
Mm-hmm.
I pappas gamla, där han kom, som jag aldrig varit i vuxen, utanför Ludvika där någonstans. Opera på Skäret heter det. Där körde de, men då var jag... Precis som i Stones var ju verkligen yngst i publiken nästan. Liksom. Det var bara vitt och flintskalle och
gammalt.
Men det var väldigt fint. De har byggt en opera i en gammal industrilokal vid vattnet där vid Ljusnan.
Och det var Verdis från hans mogna period, som hette Maskeradbalen.
Okay.
Från början skrev han den för Gustav den tredje, för det var ju en stor grej liksom, i Europa, det som hände med Gustav den tredje. Men däremot så var ju ändå Sverige på den tiden en liten avkrok.
Men på tal om
det. Jag ska bara säga, så Verdis folk då runt omkring, när du får göra om det här då, så var det då den nya världen i USA då, så de gjorde om det till en maskeradbal i Boston ursprungligen.
Okay.
Men här har de gjort om det då tillbaka till Sverige, och det var deras grej också, jag antar att det är någon rik så här miljardärmecenat som sätter upp det där då, som sponsor det där. För här hade operasångare från hela liksom världseliten i Europa, och jag hade bästa biljetterna, och jag satt så nära scenen så jag kunde se texten också. Det har jag inte sett när jag var på Metropolitan eller Operan i Sverige. Så nu hängde jag med i storyn. Så att, det var jävligt bra faktiskt. Den kan jag rekommendera. Ja, den går ju inte kvar. Men jag kan rekommendera den nästa år. De kör varje sommar. Det är nog visst att se opera också.
Ja, no. Nej, men alltså, när du säger maskeraden och maskeradbalen. Då tänker jag, träffade jag Torsten Flinck igår kväll.
Mm.
Han har ju jävligt ont för att han har fått diskbråck.
Ja, det har han haft länge brottats med det.
Ja, jag hjälpte honom att handla och så här, va, för att han är ju så ofärdig. Va? Men han satte ju upp Delblanc, på tal om Delblanc. Delblanc skrev ju en fantastisk pjäs som heter Maskeral.
Ja, han satte upp Uppsala med Ola Pass okänd på den.
Ja, nej, men han satte upp den först i Stockholm på Plaza.
Ja, visst. Ja,
en fantastisk uppsättning.
Mm.
Som börjar med, alltså det är bara Torsten som är så genial. Som börjar med att det bara sköldpaddor på scenen.
Mm.
I 20 minuter.
Mm.
Och det skapas ju, alltså eftersom du lägger taket så lågt på vad som kan hända.
Mm.
Du iakttar sköldpaddor.
Mm.
Då blir ju intensiteten i fortsättningen desto större.
Mm.
Det var alltså, Torsten var ju geni, eller är det geni?
Claes Östergren som jag träffade igår, han har också gjort en pjäs på Gustav III. Jag har inte sett den faktiskt, den gick på SVT tror jag.
Ja, den såg jag. Den
är den bra?
Nej, den är inte så bra.
Okej.
Okay. Alltså, jag läser Micke Persbrandt är jävligt bra. Ja.
Och han gjorde en bok som är lite fortsättning hans förra på den pistolen. Men liksom, det är en hög lägsta på Claes hela tiden. Så den och hans kommande bok kan jag verkligen ändå rekommendera.
Ja, det ska jag läsa. Det ska jag.
Så det blir kul om han kommer till podden också. Han
ja, men vi får ta en podd med honom.
Okej, då kommer vi in på det sista här då. Och då kommer vi närmare in på politiken. Vad ska vi ta? Gorbachev är stor, att han dog då för...
Det var faktiskt en väldigt bra artikel av Martin Krag som jag tycker är obehaglig i dagens Svenska Dagbladet om Gorbachev. Den kan jag rekommendera.
Varför tycker du han har för köpt Åsa
Lindborgs? Nej, nej. Alltså, nej, absolut inte. Men jag har ju träffat honom en gång.
Mm.
Och hans sätt att hälsa på mig var jävligt obehagligt. Det var som att det... Alltså det är sällan jag känner när jag hälsar på en människa att ta i handen och titta på människan. Alltså jag känner att den här personen, han avskyr mig. Alltså jag fattar inte varför han avskyr mig.
Nej, men det där är för att han bara, ja, han är svag och kanske
informerad.
Hans bok tycker jag, den är inte så välskriven i början. Det märks att han inte är slipad författare, men sen blir den bättre och bättre.
Ja, den här
och jag märker bara att hans bok... har ju gått som tåget, bättre än min, men våra två böcker märker från folk som min bok, som sagt, den verkar ju läsas utav många, att de kompletterar varandra väldigt mycket, som jag berättar situationen nu i Ukraina. Hans var ju färdigskriven när kriget började.
Ja, precis, men han är ju liksom, han är ju absolut intelligent, och den här artikeln i dagens Svenskan var lysande. Alltså han tog upp Gorbachevs historia. Nu håller jag ju inte med honom.
Alltså, jag tycker det inte fel, som Putin kom ju bara då med några blommor och la på kistan på sjukhuset. Ingen begravning eller någonting.
Mm.
Och från samma sjukhus dagen efter flyger en, de säger självmord, en oligark som var Putins före detta bästa vän, men kritisk. Han flyger ut genom fönstret för det är ett sjukhus för eliten. Jag undrar om inte Putin kan lägga bakom att Gorbachevs död här, men han var 91, så han skulle väl ändå dö.
Nej, men Putin ska man inte bråka med. Det är bara så, det är så med vissa människor. Alltså, det finns något som heter makt.
Mm.
Och man får ju liksom acceptera det. Jag hamnar ju ibland i situationer med människor som är bokstavligt talat väldigt farliga. Va?
Mm.
Och då får jag ju acceptera att de här personerna får jag inte reta. Va?
Mm.
För då händer otäcka grejer. Alltså jag måste vara trevlig Trots att jag uppfattar, alltså jag är otrevlig även mot de som är farliga, va? Men jag måste gå backa när jag märker att de snear till på mig.
Putin finansierade ju också den tidning som var Putin kritisk, vars redaktör fick fredspriset här om året. Ja. Så ja, han kan nog haft, det kan nog varit någon förgiftning med här som ja, de flesta motståndare brukar gå vägen till.
Ja, alltså det är bara det att Putin är helt enkelt en snubbe som du inte ska mucka med. Jag sa ju det 2014 när jag talade för de här ukrainarna. Mm. Jag hörde på begripen själv vad säkerhetsvakter. Jag sa, jag varnade för kriget 2014.
Mm.
Och sa att I don't want to see children with the throat sliced.
Jag var ju sommaren då också i Georgien för att känna pulsen som liknar situationen i Ukraina 2014. Ja. Då två utbrytarrepubliker och Pride-demonstrationerna gick över i då för NATO och EU. Man ska gå med i EU när man är i Asien, men vi kommer in på det Ukraina-podden. Mm. Så det kan vara en teaser till nästa.
Nej, men alltså det är ju också så att jag är ju då väldigt intresserad av språken där.
Ja, jag var i en by där det var 800. Jag var inte bra avundsjuk.
Jag blev avundsjuk där.
Sen älskade de, fast de hatade Ryssland, men NATO-flaggor, EU-flaggor överallt. Och, ja. och de var jävligt, de var Ukraina-flaggor. Och de tog Ukrainas kamp, men de var också jävligt besvikna. Vad fan, har inga brytt som oss? När det här, från 2008 har de hållit på och liksom terroriserat oss.
Ja. Nej, men alltså, nej, men abchaserna. Nu snackar vi farliga folk.
Ja, ja.
Alltså tjejenerna, vet du hur många tjejener som finns? Nu är det väl 650 000, men när jag läste senast så var det kanske 450. Det är inte många.
Jag berättar mer om det där i nästa podd. Men då har vi också då valet på söndag. Jag kan tyvärr inte vara med, för jag spelar in min första Hollywood-roll då, eller det är en svensk film av två unga kids. Men pengarna är, eftersom, ja, det känns som särskilt unga manliga författare, de under Anna Serner, de har gett upp Filminstitutet.
Ja.
Även om det kanske finns förhoppningar för dem i framtiden. Så de får pengar från Hollywood. Så att de har kallat in två amatörer. Och den ena är Ebbot som spelar pundare. Och jag spelar penalistisk styrfar med huligan... som också samtidigt med huligan.
Nej, men grattis, då har du inte röstat för mig.
Nej, det är inte standard, så jag kan inte rösta. Men det roliga, Ebbot är ju med, han är ju från Askim, han är med överklassen. Nej, men jag måste ju nu sluta dricka den här veckan, börja hårdträna. Och jag faktiskt liksom, jag var i Spanien också för två veckor sedan, att jag har börjat springa och träna.
Jag ska ju till, men jag fick ju tips av
Men jag tror inte Ebbot, att han lever lika hälsosamt för sin roll som knarkare som jag gör.
Ja, det här blir bra slut.
Ja, men hur ser du på valet? Igår gick sossarna ut med att SD är en säkerhetsrisk utrikespolitiskt.
Du har
två Putin-kramare i försvarsutskottet.
Ja, men Åsing Kantor skrev en väldigt bra text om det där.
Men det är Micke Odenberg som är den, fast han är moderat, är det den försvarsminister som var bäst under 2000-talet. Men han som hade kurage och avgick efter ett år för att han tyckte, det här kan inte jag stå för, när Reinfeldt slaktade. Det var ju Reinfeldt som slaktade.
Han var bra. Nej men alltså, Åsing Kantor skrev en väldigt bra artikel, han skriver ju ofta. Jag träffar honom i veckan. Men alltså, han skriver en skitbra artikel idag, dagens Aftonblad, om den här utspelet, och sa att det där vinner ju SD.
Det kan bli kontraproduktivt. Det är klart att det handlar om att
alla vet
ju, sossarna är stressade.
Sossarna är jävligt stressade, och de har all anledning, därför att SD stöds ju, om man tittar på Essingen där jag bor, stöds av alla fattiga, och framförallt pensionärerna. Alltså där tandvårdsreformen till exempel. Och det stöds framförallt av invandrare. Och det som är lite tokigt...
Nej, inte alla, mest perser och
ja, det, ja. Och även syrianer.
Men de som det går bra för.
Ja, men jo. Men alltså, grejen är den, de vill ju ha ordning, va? Alltså de bor ju i förorterna, va?
Mm.
Och de tycker att det här är jävligt jobbigt för dem, va?
Mm.
Förstår du?
Mm.
Och även sådana här människor som då kanske till och med skulle betraktas som gangsters tycker att det är för jävligt med de här som kommer att skjuta människor.
Ja, men jag menar väl att som Mackelis inne på en krönika, såg han släppte igår på Fokus, att SDO, som andra har varit inne på länge, att SDO är ett resultat av problemen som andra partier inte lyckades fixa. Ja. Men samtidigt jag ser för mycket faror med det. Men jag tror, minst vad ni hört det först, det här har jag sagt i flera veckor, jag tror inte längre att det blir en, om det blocket vinner, det är inte Moderaterna och KD som kommer regera, utan det blir KD och SD, för om de nu har gått om Moderaterna. Ja. Och det blir en fall, det här blir en verkligen fallucka för Kristersson, för han är 60%. Ja. Även om Reinfeldt var ju en räv liksom. Ja. Det här nyliberala och tjockdoktrin och släppa in öppningar i hjärtan, det var ju för att vi ska få Fodora-bud och ja. Sådär. Men samtidigt hade han ju någon värme över sig och han nådde ju toppen.
Han var, 30%. Han var en haljävel alltså.
Ja.
Folkföraktare.
Ja. Det är möjligt att det var så. Men han hade en varmare framtoning.
Ja, men
och de kallade sig nya Moderaterna, att de skulle vara någon nya sossar.
Ja, men alltså, han skrev ju, hans debutbok heter Det sovande folket.
Jo, men då var han ung. Han har gjort dumheter.
Ja. Jag har gjort dumheter också.
Men nej, men jag tror nog att det blir, jag tror att det vinner det blocket, så blir SD och KD. Ebba Busch, som är, det är väl den enda utav partiledarna jag föraktar. Hon är så dum så klockan ja. Stannar.
Hon är otäck ja. Faktiskt.
Sen den nya liberalen när han fiskar röster har ju inte gjort världens smartaste utspel. Det här med tvååringar språk.
Nej, alltså den som är den absolut bästa ledaren av det där, det är Jimmy Åkesson.
Det går, så det blir, jag tror att dessvärre blir det att om det är blocket vinner, så blir det SD med Jimmy som statsminister och KD. Och så blir det Moderaterna och Liberalerna som stödpartier. Om inte Liberalerna, för att det står ju ändå, att det här står ju för emot vad ren liberalism föraktar egentligen. Så han väl kommer de väl Liberalerna över 4% spärren och väl är inne, då kanske han ta sitt förnuft i fånga, att det blir som i övriga Europa en mittenregering som vi har haft i Sverige senast.
Ja, vi får se. Det är lite spännande nog.
Ja. Och en sak jag höll på att glömma, det är att vi har haft sommarens inom kulturvärlden stora skandal egentligen. Modernista bokförlag. DN har ju redan för över 10 år sedan hängt ut de här att de inte betalar löner till familjer. Dödsbonsfamiljer, författare, översättare. Ja, jag känner ju säljare och tryckerier jag vet som inte har fått sina fakturer. Har köpt till min pappas rättigheter Sartre och Dalí, men jag kan inte säga om de har blåst oss. Jag vet bara att jag fick en deklarationsuppgift på 5000 kronor som jag aldrig minns att jag har fått, men det är möjligt att jag har fått. Men jag vet ju flera andra. Du Stig, autisterna har de släppt i 8 upplagor som pocket, och efter att jag gick ut på våra sociala medier och skrev det här med modernister och kallade dem skurkförlag, så kontaktade de, ja, dels min bror gav oss tillbaka rättigheterna, men det kontaktade dem och skulle ge dig en avräkning. Då fick du, vad var det, 1000 kronor på 8 upplagor?
Nej, 2000
på 8 upplagor. Ja, alltså, det är ju omöjligt ens om de skulle tryckt dem i 100x per upplag.
Ja, men alltså det är hela, alltså det är så jävla skumt alltihop, alltså det är, och det är så jävla obehagligt. Alltså jag kan gå tillbaka till för 2 år sedan ungefär, så hade jag väldigt dålig ekonomi. Och ringde då Henrik och Pettersen som ändå har jobbat där. Det kan vara 3 år sedan. Och då så sa han, nej, jag vågar inte prata med Pietro Maglio för han blir så upprörd. Men han gav mig privat 5000. Bara för att jag hade inga pengar att överleva. Och nu verkar det som att han ska åtala alltså Pietro Maglio.
Alltså Pietro Maglio, för de som inte vet kan förklara, han är ju som en Balzac-figur lite, som kom in i branschen på 90-talet genom Andres Lukos tidning Pop och sen Bibel. Vad jag har förstått så behövde de någon som drog in pengarna till de här tidningarna, och det var han bra på. Det här ska ju inte Andres ha skit för men det är väl mer, jag kan tänka mig att det är den enda författare, en av få författare de har betalat skäliga arvoden. Men i alla fall, Pietro Maglio gjorde det här bokförlaget Larsund, med Larsund formgivaren, som jag nu har hört köpt ett stort hus på Rivieran. Det gör det ju, det är extra komprometterande om att, när man inte lämnar arvoden, även om man har köpt det för egna arvspengar eller någonting, så ska man ju betala
sina författare och sådär. Det är ju Carl-Henrik Wikmark, hörde jag från hans nära häromdagen, att de är också blåsta. Jag känner säljare som är blåsta. Alltså det är hur många som helst. Och när jag gick ut på våra sociala medier med det här, då har det kommit fram så otroligt många kulturmänniskor till mig på krogen och tackat för att jag gjorde det här. Även partners till Peter Maglio och hans nya målvakt Tipse Kristoffer, kallas han i Slagets krönikor. Och de grejerna kan ju inte gå ut med att säga, för det är olagliga saker. Då är det risk för förtal om det inte är rättegångar. Men det är mycket, det är i alla fall, ryktas i alla fall om den saken. Det är sak, på, som du sa, att den här killen inte vågar, Peter Sjön vågade att Maglo blir arg då, att det är i alla fall rykten om från många, många håll, mobbing och ja, rykten då, hot. Men det här är ju något som borde bli en tv-dokumentär och radiodokumentär. Tyvärr har jag inte tid med det själv, men jag har ju hört att det är andra som är startgrupperna för.
Ja, det måste ju, och det som chockade mig mest, du vet ju, den som jag haft bäst kontakt med under 2000-talet är Gunnar Nistedt, va, som har varit förläggare åt Bonniers tidigare, va? Mm. Och jag ville bara prata med honom och träffa honom för att sondera möjligheterna, om inte jag får ge ut det på Bonniers. Man vet ju aldrig, det var ett problem sist, va? Så tänkte jag, då ringer jag till Gunnar, va? Och jag ringde då hans förlag.
Det heter Nisrets litteratur och är en underlabel till Modernista. Och det vill jag väl säga, de har ju bara gett ut poesi. Men nu, efter Författarförbundet gick ut mejl i både i tidig sommar och nu för härom veckan, att alla som har haft problem med Modernista ska kontakta dem, så hjälper deras jurister. Så, men efter det så publicerar ju Modernista bara böcker verkade i Nisrets litteraturnamn. Men det bör man väl säga att det förlaget bör man akta sig precis lika mycket som, för det är Modernista, och med Gunnars historik så, som vi inte ska gå in på, men det gör honom också till en svag person, perfekt att sätta som målvakt.
Det var ju väldigt obehagligt för mig, för jag har sällan blivit så förvånad av ett mejlsvar. Efter 3 veckor så tänkte jag, jag får skicka ett mejl direkt till honom, och då skrev jag, jag tror jag kan det utan till. Jag har sökt dig i 3 veckor och ringt, men jag har blivit nonchalerad av din personal, för du har ju inte hört av dig. Och då får jag som svar, jag är inte intresserad. Vad du än har att erbjuda är svaret nej. Du kan sluta att ringa och trakassera min personal. Gunnar Nistedt. Alltså det här är en vän till mig. Jag tänkte, vad fan har jag gjort? Alltså jag hörde då efteråt att han hade varit ihop med vad heter hon, den här Sara Stridsberg, va? Som jag var lite, kan man säga, lite ironisk emot i en recension, va? Jag tycker att hon skriver lite kitschigt, va?
Det är mycket metaforer.
Ja, väldigt
Ranelidsnivå.
Det är lite Ranelid och sådär, va. Och kan det vara det, eller vad kan det vara? Jag hade ju ingen aning om att, han var...
Nej, jag tror det bara är med pressad med alla som ringer. Och de som är översatt i Lilla Prinsen har ju inte heller fått ett öre. Där är de i en rättstvist. Men alltså det är ju, jag kan tänka mig, det är hundratals, tusentals, alltså blåsta. Ja, ja. Hur de har friserat också säkert med siffror och så här. De har ju också satt... De har ju satt kulturstödet i betyg. Nej, i system. Med kulturstöd, för de som inte vet, betyder att har boken stor litterär kvalitet och är en smal bok, så betalar staten mellan 50 till 120 000 per utgivning. Och de har då, det finns förlag som inte, de har ju byggt upp en kred med snygga omslag och klassiker. Klassiker som, ja, men vet vad som har hänt med dem, och kanske bara slängt dem i havet. För att därför sa ju sig Hipse Kristoffer i en intervju med Kulturnyheterna, eller om det var Aftonbladet, han skriver att nej, men nu har vi börjat lagra alla böcker vi trycker, och då medför det extra kostnader. Det här betyder att de kanske inte gjort det förut, för man får pengar för att trycka minst 300 ex då. Och de har fått, om det var 158 eller 159 böcker har de fått kulturstöd för. Medan jag vet ett förlag som inte har fått för någon. Så att det är ju den här juryn, det är också, det är, jag vet inte om det är korrupt eller varför. Bruno Östling Symposium satte det också system. Det är vissa förlag som får det hela tiden. Modernista har varit ett av dem, men de lär ju aldrig få det nu efter Författarförbundet. Det gick ut så här.
Ja, och det underliga det är ju då att tidningarna, de kanske kommer att göra någonting om det.
Men DN har faktiskt gjort för 10-15 år sedan och nu också.
Ja, men alltså problemet som jag ser det, det är att det här också har att göra med den här Jean-Claude-historien, va? Alltså för att det var, alltså modernister, alla är, så, man kan säga det är som en maffia, va? Där alla Stockholmstidningar i alla fall, utom möjligen Aftonbladet, nej Aftonbladet också, har folk från Biskops Arnö eller den här skapande svenskan i Göteborg, va?
Men modernistas målvakt är ju då han som heter Kristoffer Andersson på Aftonbladet Kultur.
Och det var ju de som drev igång, det var den här som i Johan Heltnes bok, vi gjorde ju en podd med honom, men det blev inte tillräckligt bra så vi ska göra om den, va? Och Johan Heltne avslöjar ju då alltså det var ju ungefär som rebellrörelsen på 60-talet. Alltså rent och skärt vansinne. De kuppade över...
Alltså Stridsbergs generation, ja, tog över undervisning. De som kanske mest hade behövt undervisning.
Ja, men alltså de tog över alltihop och de var ju väldigt snälla de här, jag känner ju dem. Och jag frågade ju då en kille som skulle gå på Biskops Arnö om varför jag inte fick jobb där, va? Och då så träffade jag honom ett år senare, det är sonen till en av mina närmaste vänner. Och då sa han att jag kunde inte garantera din fysiska säkerhet. Jag fattade ingenting. Men då hade jag ju varit på väg att bli mördad där i Svalöv av de här feministerna 2009.
Det är en historia, den behöver inte gå in på. Men den går att läsa i din memoar eller man ska kalla det. När det känns som allt håller på att ta slut. Ja.
Alltså det hela är väldigt otäckt för att de använder sig bokstavligt av våld, va?
Ja, det är det som är konstigt att Gunnar sa, sluta trakassera min personal. För det är ju det, jag vet ju många folk som de har läckt bland annat till DN. Folk jag känner och vänners vänner, vänners partners som, de menar att de blivit utsatta för trakasserier på Modernistens redaktion. Så det ska bli intressant att se.
Ja, men det obehagliga är att alla tidningarna håller ihop, va? Alltså precis som du tänker i...
Ja, men nu har du vänt här, Modernista och Författarförbundet går ut och skickar. Ja. Och det är konstigt att många hade ju förväntat sig, där har tidningar varit på och mobbat med de här hybridförlagen kallas det. Där folk, då har Ekström Garay, Lava gör också lite att författarna får betala sina egna utgivningar. Ja. Och de blir ju såklart, jag har ju pratat med några, jag håller på att hjälpa systrarna Grafs pappa här, Emanuel Graf. Han blir ju såklart sårad när han skickar in och de säger, ja det här är ett jättebra manus, vi vill ge ut. Det är bara det att vi vill ha 80 000 av dig. Och det kostar ju bara 20 till 30 000 att trycka. Ja. Och så får de kanske då bara 20% royalty. Så de är ju också skurkar. Folk hade ju trott att de här stora skopen om skurkförlag skulle handla om dem, när det skulle börja skrivas om det skulle det handla om dem, men nu blev det Modernista då som har sett som ett av de kräddigaste förlagen.
Ja,
men då inte gjort rätt för sig.
Nej, men alltså det hela kräver en undersökning som alltså typ Dan Josefsson.
Ja, det är därför jag inte själv kan göra, alltså jag har inte tid. Nej, jag håller själv det krävs mitt bordfall nu.
Hannes Rosa med Dan Josefsson, deras arbete med Thomas Quick, därför att det här, det är så många som är inblandade. Det kanske är så mycket som kanske 30-40% av de ledande i kulturvärlden som är inblandade i den här kriminella verksamheten.
Fast de, som jag sa, okej, jag tror att Anders Loko och hans andra estländska kompisar, de kanske har fått pengar för de var med och skapade Pietro, men jag tror att det är många av de här som själva har blivit blåsta. Jonas Tente skrev ju till exempel förorden till William Burroughs böcker de gav ut. Och jag kan tänka mig att han och andra DN-skribenter blev blåsta. Att det var därför DN började skriva om det redan för 10 år sedan, första gången.
Ja, nej, men alltså det, jag tycker att det är så olustigt. För att det här handlar om människor som jag själv känner, va? Som har visat sig vara egentligen, som jag betraktade, kriminella.
Ja.
Det är inte kul.
Jag instämmer till fullo.
Och nu ska vi sluta där.
Vi slutar där.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.